Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allsvenska podden här. Det är tisdag, inspelande stund. En omgång kvar av Allsvenskan. Makoto Asahara heter jag. Sitter på distans idag, faktiskt. Men däremot så är vi ju Hugo Månsson och Jossi Pladan i studion tillsammans där borta. Hur har ni det borta?
Mäktigt.
Vi sitter med varsin julmust här bredvid oss. Eller framför oss, ska jag säga.
Ja, precis.
Så mycket mäktigt.
Ja, när går gränsen för när man får börja dricka julmust?
Den finns inte. Man får alltid dricka julmust.
Jag är mer konservativ. Egentligen gör jag ju ett brott här några dagar för tidigt. Men 1 december är min smärtgräns.
Fast nu för tiden så finns det ju så här påskmust och typ midsommarmust och ja, halloweenmust och allt vad det heter.
Det är ett skräckexempel på den fria marknadens vulgaritet.
Eller ett lysande exempel på
kommersiell succé.
På kommersiell succé och på goda smaklökar.
Nej, svagt. Sommarmust.
Ja, det är ju lite som när man ska analysera vissa resultat i den här omgången, om vi då går över till liksom fotbollen, hur man ser på dem. För det har ju varit en ganska osannolik guldstrid där det känns som att lagen på något sätt försökt undvika att bara ge över initiativ till varandra hela tiden. Och inför den här näst sista omgången så kände man ju ändå att Djurgården har någonting på gång. Det kändes som att publiken kände det, med ett häftigt tifo inför, med löpsedlar om guld och en stor tro inför den här hemmamatchen mot Varberg. Och sen får vi ett sånt här osannolikt resultat som vi nästan blivit vana vid, att vi får sådana resultat som ingen förväntar sig. Vi satt väl här i studion senast och kom till, ja men Djurgården löser det här hemma mot Varberg. Mm. Det gjorde de inte. Det slutade 2-3, sett i chanser, helt osannolikt också, sett i XG och så vidare. Men summa summarum, alltså Djurgården helt borta ur guldstriden.
Men det är väl det som är så fint med den här serien, känner jag spontant.
Ja, precis, men det är det jag menar med att man ser det som något...
Som man får Djurgården, inte att Djurgården förlorar, utan att det är så ovisst. På förhand inför den omgången så var det stod ju mellan 4 lag. Malmö, Djurgården, AIK och Elfsborg. Där AIK och Elfsborg mötte varandra. Helt ovisst på förhand. Man kunde se det gå åt vilket håll som helst. MFF med en riktigt tuff bortamatch mot Kalmar. Med en jobbig matchbild, trodde jag, på förhand. Och Djurgården här mot Varberg. Om det var någon av de tre matcherna jag hade kunnat garantera att ett av lagen kommer vinna i alla fall, då var det Djurgården mot Varberg. Medan i Kalmar trodde jag väl att det kunde bli kryss eller Malmö seger. Och AIK och Elfsborg, som sagt, helt vidöppet. Och så är det såklart då Djurgården som åker på en förlust hemma mot Varberg i omgång 28. Är det 29 till mig? Ja, omgång 29.
29 är det ju självfallet.
Precis. Det är ju väldigt fint med den här serien, att det fortsatt är så ovisst och öppet hela tiden. Och lag som Varberg, de är ju väldigt bra. Och de älskar ju att ha, om man känner Jocke Persson rätt, så älskar han att ha ett finger med. Oavsett om Varberg inte har speciellt mycket att spela om, eftersom att de redan säkrat kontraktet. Så roligt ändå på något sätt.
Man märkte ju också, alltså, det finns gamnackar och det finns hängande liksom huvuden. Och så finns det som Djurgårdsspelarna visar upp efter matchen mot Varberg. Det är liksom att hela världen egentligen rämnar under dem. Det fanns ju lite indikationer på detsamma när man inte tog chansen mot Norrköping. Och det var, 5 eller 6 spelare som satte sig ner i mattan och var helt bedrövade efter det krysset där. Men jag kan för mitt liv liksom inte förstå hur man... Jag ska inte säga att man släpper in Varberg, för att man har, om man tittar på matchbilden, man har liksom, man belägrar Varbergs straffområde och man kommer runt och kommer till bra chanser, men matchen avgörs egentligen när Magnus Eriksson missar den straffen. Och göra det i det läget av matchen och med den starten och allting som det har sett ut, och att inte inte förvaltar det på ett bättre sätt, den både liksom psykiska och moraliska uppförsbacken blir extremt, extremt lång, trots att man går ut med liksom 1-1. Eller man gör 1-1 tidigt i andra, men det är liksom det är så långt till en succé och en vändning där, så att för mig känns det som att det dör där och då för dem, och att de repar sig egentligen aldrig efter det, trots att Chilufya gör ett snyggt mål där precis i början av andra.
Men är det inte jäkligt märkligt att just Magnus Eriksson, alltså det är ändå någonting som har debatterats lite här nu efter matchen, att det är inte första straffmissen i år.
Nej, det är tredje.
Nu sen så har han satt sin egen retur två tidigare tillfällen kanske till och med. I derby mot Hammarby vill jag minnas i alla fall. I övrigt så en sån stabil spelare, en sån härförare som man ändå är för Djurgården, en sån formstark spelare som har varit hela allsvenskans bästa spelare i stort sett. Att han som har bra tillslag missar så många straffar och i de här lägen, om det är någon som ska sätta dem, då är det väl Mange.
Ja, men är inte den här matchen bara allmänt otroligt talande för det som har stått emot Djurgården i hela den här guldstriden? Nummer ett, de har inte spelare som liksom levererar mål på löpande band. Och vilket är problemet när man då missar så mycket chanser som man gör i den här matchen, lyckas inte få hål på. Ja, man gör ju två mål i och för sig, men inte tillräckligt många mål sätter chanserna jämt mot Varberg. Då har Magnus Eriksson som har varit den bästa spelaren under hela säsongen. Men i det här läget när det som mest behövs, då kliver han upp och missar den straffen. Han blir bortpunktmarkerad i stora delar av den här matchen också. Det finns otroligt mycket i den här förlusten som är så otroligt talande. Sen att de förlorar, släpper in tre mål med försvarsmissar av den kalibern som vi inte sett dem göra den här säsongen.
Jo, det har vi
hemma
faktiskt.
Där de har varit.
Jo, det har vi faktiskt. Mot Elfsborg bland annat. Och jag tycker ju de har haft ganska... Vi har varit inne på det flera veckor nu här, att Djurgården har ju svajat betänkligt där bak. Och det är ju det som har varit skillnaden. När inte offensiven stämmer helt och defensiven också läcker betydligt mer.
Ja, men vi återknyter ju det till som du är inne på, Makoto, liksom att om Magnus Eriksson av alla individer som lagkapten, som härförare, som ledare missar den straffen i det läget, vem är det då som ska plocka upp resterna och spillrorna av laget i andra halvlek? Vi pratade om, jag vet, vi var oeniga, Hugo, jag var inne på att det finns Rasmus Schüller och det finns Magnus Eriksson som är den typen av spelare som ska liksom leda vägen i ett pressat läge. Ja. Och gör du en sån miss, då är det inte mycket som kan, liksom, som kan rädda dig. Och Varberg, å ena sidan Djurgården gör en platt insats och de står mest tomma och tittar ut i, liksom, i fjärran efter matchen, så gör Varberg precis det de är bäst på egentligen. Förvaltar sina fasta situationer, förvaltar ett omställningsläge där när Albin Wimbo gör 3-1 och sen där är det egentligen, där är det över. Så... uselt av Djurgården i det läget, men också väldigt, väldigt bra av Varberg att ändå komma in i den matchen med de förutsättningarna och vara helt obrydda om vad som händer runt omkring dem och bara koncentrera sig på sitt eget. Så summa summarum, jag ska inte säga att jag är jätteförvånad, men kanske lite grann över att Djurgården inte liksom står upp när det brinner som mest.
Det får man väl ändå. Jag vet, du har haft en teori, ja. Eller teorin. Jag får väl delvis ge det rätt. För ja. När hela serien ska avgöras, när resultaten och prestationerna ska vara på topp och man inte har råd med misstag, då har ju Djurgården inte orkat och inte klarat av det här. Så att jag får ge dig delvis rätt för den tesen du hade där tidigare. Men däremot, det är ju... Ja... Jag vill komma egentligen. Jo, men... ja, nej, det är ju svagt. Men samtidigt så... Djurgården har ju varit så jäkla bra på att just vinna mot de här på pappret sämre motståndarna. Framförallt
Alltså, men här är det också det som jag börjar... Jag vet såklart, alla Djurgårdsspelare och tränare och hela klubben kommer såklart att säga emot där och säga att nej, det var inte fallet. Men du måste ju fråga dig själv om det fanns en viss underskattning här. För att... Grejen är ju så här, vi satt ju här tidigare, jag minns hur otroligt säkra alla var på det. Men Djurgården kommer ju avfärda Varberg, de är så starka hemma, det här kommer lösa, Varberg inte att spela för Djurgården har fått igång det och så vidare. Men det finns ingenting att vara säker på i den här serien. Nej, i år. Och det bevisas otroligt tydligt, och jag undrar inte om det fanns, om det här var en kombination av en viss omedveten underskattning och en viss omedveten guldfrossa, vetskapen att Kalmar FF, Malmö ska spela senare. Malmö kan mycket väl tappa poäng där. Vi har ett läge där vi kan ta över guldet. Och att man bara skulle avfärda Varberg.
Jo, men med två matcher kvar har jag svårt att se underskattning vara. problemet. Alltså förberedelser i någon form kan vara problemet, och motivation eller vad ska man säga, att, eller guldfrossa, att det bara inte stämmer för att man tänker för mycket och man ska vara för fokuserad på det hela och glömmer liksom göra sin grej kanske vid något stadium. Jag har svårt att se Djurgården gå in i matchen och tänka, ah, men Varberg är inte så bra i omgång 29.
Nej, inte tänka Varberg är inte så bra, men snarare det här ska vi bara vinna. Att man är så inställd på att man kommer göra sitt jobb, att man ska gå ut inför fullsatta läktare och vinna. Så den ja, känslan som präglar
det,
ja, det är väl en viss del av underskattning.
Ja. Ja, det är en viss underskattning att räkna.
Ja, eller bara övertro på sin egen förmåga.
Exakt.
Ja. Istället för underskattning. Ja. Inte att man säger att Varberg är ett liksom mycket sämre lag, men att man tänker lite halvt att ja, men vi har ju allting är liksom, hur ska jag säga, menyn är satt. Det är bara att gå ut och köra. Liksom.
Exakt. Men det är väl också en form av underskattning, bara att det beror på lite vart man lägger det mentala problemet.
Ja, det
vad man lägger det på sig själv eller motståndet. Men för det var ju ett chocktillstånd. Det var ett chocktillstånd på spelarna. Det var ju så tydligt att det fanns ju inte på kartan för dem att gå och förlora den här matchen på det sättet man gör. Och det var ju ingen som trodde att Djurgården skulle ha spelat bort sig helt och hållet matematiskt ur guldstriden efter den här omgången. Ja. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur de ska ta tillbaka mot Häcken i sista omgången. För det är en Europaplats på spel nu också.
Ja, men
ska
det måste
komma
bli
det.
En jäkla mental käftsmäll för Djurgården nu som har, jag tror jag läste det, de har väl toppat serien i 19 omgångar totalt av 29. Nu då. Mm. Mm. Alltså toppat serien 90 överlägset mest. I serien. Alltså det är mycket mer än Malmö och mycket mer än AIK eller
Älvsborg. Ja, de har ju varit med i toppen sen början.
Ja, och inte bara toppen, de har verkligen varit etta i tabellen i 19 omgångar när de har startat. Och då att nu i slutet när man har varit med där uppe så länge, och i stort sett, det är klart att de aldrig skulle säga att de har tagit en Europaplats för givet, precis som du är inne, som att de aldrig skulle gå med på att säga att de har underskattat sitt motstånd. Men samtidigt måste det ändå finnas någon tanke där i bakhuvudet hos Djurgården spelare och ledare att jo, men även om vi inte tar guldet så i Europaplats har vi i alla fall att falla tillbaka på. Och den behöver de ju nu kriga för, även om jag har svårt att se det extremt ojämna Häcken snuva dem på en Europaplats i slutändan.
Just det, om de är extremt ojämna så vet vi ingenting, det är det som är grejen. De kan lika gärna vinna med 5-0.
Ja, precis.
Det är då i slutomgången där Djurgården från då alltså matematiskt är borta från guldet. Vi ska nu vidare från Djurgården efter den här långa, ändå viktiga inledningen på den här podden, vidare till Kalmar, Guldfågeln Arena. Och det som mycket väl kan ha varit ett guldryck. Kalmar FF, Malmö FF, 0-1, Jo Ingeberget. Det kändes nästan lite som att det var typ en spelare som Jo Ingeberget som skulle avgöra den här matchen i slutändan. Eller vad var din känsla, Josip?
Ja, jag är väl inne lite på samma spår. Men det är också, vi pratade om Djurgårdens liksom övertro på sin egen förmåga. Malmö blev lite lidande av det i andra halvlek. Alltså sett i första halvlek och de chanserna man skapar. Man har skott i stolpen, man har flera bra lägen. Man har Antonio Colak som bränner en straff. Och till saken hör att Hägg Johansson går precis åt rätt håll och gör exakt rätt i det läget. Slänger fram båda händerna och får med sig liksom en fin räddning.
Likväl en svag straff.
Det är en svag straff, men du är fortfarande där ute med båda händerna. Han har kommit upp med en hand, så tror jag att den hade gått in. För den är ändå liksom ganska hårt slagen.
Likväl svagt.
Det får stå för dig. I alla fall, och då att man kommer ut i andra halvlek och Kalmar börjar tugga på. Man märker att deras press biter, de kommer loss i ytorna med Oliver Berg och Sebastian Ring som forsar fram, Jonathan Ring som ställer till med en del oreda. Så att det var också i ett läge där det stod och vägde, och precis innan Malmös mål så får också Kalmar en frispark som egentligen ska vara straff, där bollen tar på handen på Niklas Moisander.
Jäkla svårt läge också för domaren.
Jättesvårt läge.
Jag förstår att man kan ta en frispark och straff där också.
Ja, exakt. Och det är lite som de var inne på i studion efteråt, att är du inte helt hundra på att det är straff i det läget så kanske du inte ska blåsa straff heller. Nu var den på linjen, reprisbilderna visar att det är på straffområdeslinjen och då ska det också vara straff. Och man har också ett kanonskott i undersidan av ribban som går mållinjen.
Alltså vilket avslut, vilket avslut det där är för
en riktig... Sebastian Ring stormar in som Daniel Alves i straffområdet och
riktig häxpipa. Riktig häxpipa. Och då får, och i liksom bara några minuter efter så får Malmö utdelning för precis det de är liksom egentligen bäst på i den här typen av matcher. Man får ett läge och så sitter den, och då är det liksom, då är det inte heller en slump att det är inbytta duon eller egentligen trion Abubakari, Rakip och Berget som ligger bakom målet. Man sätter prisbilder på Bergets maxlöpning som får en att tänka på en viss Erling Haaland när han sätter fart liksom. det var 190 raka vägen fram, och så får det bära eller brista. Abubakaris passning, yttersta klass på den, kommer förbi Emin Nouri, och Berget som egentligen får på en riktig och svag yttersida.
Det är
extremt smart att göra det i det läget, för att det är det sista målvakten förväntar sig, och så in i bortre och tokvrål inne på guldfågeln inför 3000 MFF-ar. Men som du säger, alltså, sett till hela matchen, ett kryss har absolut inte varit orättvist, men man märker också att i den här, hur ska jag säga,
Malmö är ganska rättvisa vinnare där.
Alltså det är ju ingen hade klagat. Chanser.
Ingen hade klagat om det hade blivit 1-0 eller 2-1 i Malmö, men samtidigt man kan inte liksom, det går inte att säga att Kalmar inte förtjänade ett mål i alla fall. Det tycker man, sett till lägena. Vad jag skulle säga var liksom, i den här typen av matcher, i den här liksom digniteten, och när det betyder så mycket, så liksom, har du möjligheten att kasta in Rakip, Abubakari och Berget, och de ligger bakom det, ja, men då är det inte så konstigt att det fäller avgörandet heller. Man märkte på Malmöspelarna vad det betydde efteråt, och de var väldigt liksom, de var glada och kramar och jubel, och så är till och med Antonio Colaks maxlöpning från bänken ut till liksom Berget och de andra för att fira målet där. Kanske glad för segern, men kanske allra mest glad att slippa syndabockstämpeln om det hade blivit 0-0 här. Så nej, tyngden och rutinen, precis det som Djurgården inte lyckades förvalta med sina lägen, det lyckades Malmö med egentligen på ett av få avslut i andra halvlek, och sitter i en guldsits hela vägen in.
Och du är inne på det som gör att Malmö FF med 95% sannolikhet kommer säkra det här guldet, och det är ju den ekonomiska faktorn och den extrema bredd och spets som Malmö besitter. Att det är inte många lag som kan slänga in, eller det är ju inget annat lag förutom Malmö FF, men som kan slänga in spelare av den digniteten som Erdal Rakip, som har vunnit SM-guld flera gånger.
Som han är uppe i 5 guld.
Jo, Inge Berget, som har vunnit guld och har varit en nyckelspelare. Och, han har ju varit jagad av europeiska klubbar många gånger under sina sejourer med MFF. Abubakari värvar från portugisiska högsta ligan. Men alla de gubbarna, alltså det är ju inget annat lag som har den bänken och den kvaliteten som de kan sätta in, och då kommer ju de här avgörande.
Exakt, och det var därför jag reagerade på den här Discovery-grafiken som kommer ner när man tittar på liksom bänkarna, och så ser man i MFFs bänk, så är det liksom ett mål här, 4 mål där, 7 assist där, 3 där liksom. Det spelar egentligen ingen roll vem som kommer in, för det kommer liksom, någon kommer bidra med någonting, och då för att lyfta fram någon, så Abubakari i de här framförallt sista avgörande matcherna har han visat precis liksom vilken potential och vilken klass som finns där. Det är klart det finns jättemycket att slipa på, och det är en svår sits att komma in i mitt i säsong, men med en försäsong i kroppen och mer taktiska direktiv och veta när man ska gå och inte, så kommer det där bli väldigt, väldigt bra för Malmö. Han gör 2-2 mot Häcken, nickar in den bollen och gör nu den här assisten till Berget mot Kalmar, så en guldjoker för MFF.
Mm. Det här är alltså ett lag som då i den här matchen, på tal om den här bredden, alltså de som blir kvar på bänken är Frans Brorsson, Sebastian Nanasi och Martin Olsson. Mm. Och sen utöver det då så är ju AC liksom borta också. Det är en sån löjlig bredd på det här laget.
Det är inte många lag som sitter kvar på bänken inte hade startat i.
Precis.
Och då, de hade startat i de flesta lag. Ja.
Och då är det också, vi kommer ju komma till det, en naturlig övergång här, men att Micke Lustig efter AIKs seger mot Elfsborg säger att det är ett fiasko för Malmö om de inte vinner. Han har helt rätt i det. Mm. För att alla de här grejerna vi pratar om, allt är liksom, alla förutsättningar för att Malmö ska vinna är där. Nu tror jag att Malmö kommer vinna. Det räcker med kryss mot HBK, som visserligen allt att spela för. Men man har egentligen ena handen på Lennart Johanssons pokal. Och det ska väldigt, väldigt mycket till om det inte blir Malmö som lyfter den på lön.
Men alltså, om den här säsongen, trots allt att vi har haft en guldsida, är mycket berott på att MFF har varit så givmilda med att bjuda in motståndarna.
Men jag vet inte om det är att bjuda in heller. Alltså, de har ju haft så jäkla mycket skador också. Ja, men det är svårt som att sagt, få någon kontinuitet när...
Ja, men vi nämnde också bänken. Det ska fortfarande så råder ingen tvekan om att MFF är liksom normal utdelning ska ta fler poäng än vad de gör den här säsongen. Sen är det som ger dem guldet, tycker jag, det är att de faktiskt, när det nu har dragit ihop sig, att de får med sig de här tiderna, att de slår AIK hemma, att de vänder mot Sirius borta, att de slår Blåvitt borta, att de ändå får 2-2 mot Häcken och ändå får en poäng där. Det är ju de små detaljerna överallt och de marginalerna som slutarna sannolikt ger guld. Sen så håller jag med att liksom, jag är inte helt övertygad om hur de kommer se ut mot Halmstad, men allt annat än att de säkrar och liksom lägger även den andra handen på pokalen efter den matchen hade ju varit ett fiasko av liksom monumental nivå. Om de nu inte, hur mycket än Halmstad har att spela för, så där ska de vinna, de ska ta poäng, de ska lösa det, punkt.
Ja, nu när sen, de har tagit sig till det här skedet, ja.
Men... ja, men sen är det ju så att det hade ju också varit väldigt talande för den här säsongen i allmänhet om det skulle sluta med att någon bjuder in någon annan på ett eller annat sätt. Det mest talande av alltihop hade väl varit om Halmstad vinner och AIK misslyckas vinna samtidigt om Malmö ändå vinner guld.
Det hade faktiskt varit väldigt typiskt.
Det hade varit liksom allsvenskan 2021 i ett nötskal. Ja. Jag vill, nu har vi ju pratat ganska mycket efter det, men jag vill hoppa tillbaka lite med det här med straffen också som Kalmar ville ha. Alltså jag håller ju helt med er att det går inte att klandra domarna för att inte ta den, tycker jag. Men också så här, med tanke på att den svenska fotbollspubliken är väldigt öppet icke-förespråkande liksom för VAR, att man vill inte ha VAR i svensk fotboll, då får man acceptera den här typen av situationer, att det blir så här. Att om man liksom blir irriterad på en sån situation, tycker att det är fruktansvärt och det är en skandal, nu har inte jag sett så mycket sån ilska, men likväl, så ja, då det är ju mer eller mindre som att säga, men man vill ha videogranskning. För det är som den här typen av liksom svårbedömda situationer, svårtydda situationer, där liksom det kommer att bli fel ibland.
Ja, det är klart det kommer
att bli fel. Och det får jag acceptera.
Och det är, som man säger, det är bara att acceptera. Och det blir så den här gången. Det var en annan situation i Malmö med Guargis som sular Marcus Berg i bröstet, som liksom första instinkten är att släppa, och sen så blir det rött kort och straff. Var en annan, också en tredje med Malmö när Colak får ett inlägg i magen av Skulason och slutar med frispark eller avblåsning för hans frispark och mål. Så att, och då är det bara tre situationer med MFF. Det har varit liksom 30-40 sådana här, och det är som man säger, det större övergripande grejen blir VAR eller inte. Och den diskussionen, det finns ju flera årsmötesbeslut som säger liksom att klubbarna ska jobba aktivt mot VAR.
Diskuterade vi inte det här förra veckan?
Jo, vi kommer alltid tillbaka till det. Men man får leva, summa summarum, det är så det ser ut och det är så man får leva med det bara.
Det var det jag ville bara säga. Bra. Men där så tycker jag vi går till målfesten den här omgången istället. Det vill säga den som skedde igår på Borås Arena. Detta AIK som knappt har gjort ett mål på bortaplan i år åker då till Borås. Och ja, gör en helt fantastisk insats, man vill säga, när man lyckas vända och vinna med 4-2 och ge sig själva chansen att faktiskt norpa det där guldet sista omgången, förutsatt att då Halmstad hjälper dem på ett eller annat sätt. Vi kommer väl in på det där med hjälpen och så vidare, men till att börja med liksom AIKs insats här. Vad säger ni om den?
Ja, första halvlek så där. Börjar ju, nej, men de börjar ju ganska bra, tycker jag. Ganska pikt och skapar redan. Man märker att de har framåtanda och vill ta chansen. Här nu, när Djurgården tappade poäng och sådär. Men sen så släpper man in alldeles för billiga mål, vilket inte, alltså det är ju inget typiskt för AIK överhuvudtaget.
Nej, och framförallt tänker jag på Elfsborgs ledningsmål där Kristoffer Nordfeldt, som har varit liksom helt outstanding sedan han kom till AIK, plötsligt ser ut som en juniormålvakt. Oklart varför. Om det är frosten och minusgraderna som gör att han liksom missbedömer eller vad han gör, men det är en jättetavla, och det är framförallt livsfarligt i det läget och i den situationen man befinner sig att liksom bjuda motståndarna på den vetskapen om att okej, deras målvakt har en dålig dag idag. Nu visade det sig att anfallarna hade desto bättre.
Ja, men det är ju ett oerhört klassmål av Elfsborg på 2-1 också.
Det är det. Det är
alltså
det absolut.
Alms uppfattning i det där. Alltså det går så snabbt. Alltså
det går väldigt fort.
Och Milos kommer, eller Milos, Milojevic glider in i en så här desperat sista minuten glidtackning för att bryta ett potentiellt skott, och Alm fintar.
Milosevic menar du, va?
Ja, precis. Ja, sa jag Milojevic. Ja,
du sa först Milos, ja, och sen sa du Milojevic.
Ja, men det är för att han kallas Milos i AIK-kretsar, så jag har ju fastnat i det. Men ja, Milosevic, tack. Såklart. Milosevic gör en sista minuten glidtackling. Alm oerhört kvickt uppfattat och bara väntar ut och glider förbi och placerar in den öppet mål. Väldigt och fin nernickning av Per Fricker också, va? Som nickar ner. Och sen så, men vad händer där i pausen? Alltså AIK kommer ju ut och
ja. Och för det första, till det, alltså kombinationen av att AIK ser ut som ett helt annat lag i andra halvlek, så går ju också Johan Larsson sönder. Och den, den skadan påverkar en redan skadeskjuten Elfsborgs backlinje extremt mycket. Man svingar slänga in, är det McVeigh som kommer in?
Ja, precis.
Och
Lagerbielke kommer in. Gustav Lagerbielke flyttas ut till
precis, höger. Och då har du alltså tre fjärdedelar av en ordinarie backlinje som är borta. Alltså till och med nästan en hel. Ja. Simon Strand avstängd, Johan Larsson skadad och sen Väisänen avstängd han
inga
också.
Inga dåliga backar som
nej, och Oliver Sandén som jag tycker gör ute efter förutsättningarna en väldigt, väldigt, väldigt bra match ute på den kanten för att vara liksom ung och relativt oprövad.
I det här läget.
Och i det här läget som gör med den äran. Men samtidigt som du säger, AIK kommer ut och bara har bestämt sig för att nu är det all in or nothing som gäller. Och kommer ut och så får man 2-2 ja, och 3-2
men slumpmässiga mål är det, va? Nej.
Jo, men Rogic får på en kalasträff.
Det är ju inte slumpmässigt, det är ju jättebra. Men sen så det andra, Zack får ju också på en kalasträff. Liknar om hans mål mot Varberg, va?
Ja, är det det, va?
Är det det? Ja, när han slungar iväg den från var det Östersund kanske?
Ja, något sånt.
Nåväl.
Östersund.
Ja, precis. Östersund var det. Ja, får på en riktig kalasträff. Går i stolpen och så kommer Stefanelli och pillar in den från nära. Ja,
nästan copy-paste på den här.
Det sista tycker jag är väldigt snyggt.
Ja, det är ju en klinisk kontring av perfektion i stort sett. Otieno, helt oslagbar, stormar fram på vänster.
Han är bra, Otieno.
Jo, ja, vilken aning du har. Vilken stark. Och med laserprecision hittar de där väldigt fina inspelen som är mellan försvar och mellan målvakt. Som är, där ingen av dem vet vad de ska göra. Mm. Alltså av det försvarande laget. Och då dyker ju såklart Stefanelli upp på bortre och glider in 4-2 till AIK-supporternas stora glädje.
Ja, vild jubel förstås. På borta sektionen i Borås.
Förstås. Vem hade väntat sig? AIK med det borta facitet, men nu 5 segrar på bortaplan i år. Så knappt, de är inte speciellt målglada på hemmaplan heller, men framförallt inte på bortaplan, som då åker på erkänt svårspelade Borås Arena mot Elfsborg som har varit väldigt bra mot topplagen. Väldigt svårspelade Elfsborg. Och då åker AIK dit och vinner med 4-2. Var kommer det ifrån?
Alltså jag
är guld som står på spel.
Inte för att vara sån liksom. Jag vet att jag sa ju att AIK kan vinna borta mot Elfsborg och bli hånad där i allmänhet. Det kommer aldrig hända. Men jag trodde ju absolut inte att de skulle vinna med 4-2. Jag trodde att det skulle bli på liksom 1-0 efter en feldömd straff i minut 92 eller något dylikt liksom. Det här hade väl ingen förväntat sig att de skulle göra det här. Och det är ju just det jag menar med att bara liksom den allmänna magkänslan säger ju att vad som helst kan hända i slutomgången. Om AIK kan åka till Borås Arena och göra 4 mål från ingenstans, om Djurgården kan släppa in 3 och förlora hemma mot Varberg, så varför skulle inte Malmö kunna förlora mot Halmstad? Ante Johansson nickar in en hörna i minut 93 av
Malmö är för bra för det. Och de, precis som AIK så frodas ju Malmö i de här situationerna när allting ska avgöras. De är ju
all logik säger det. All logik säger
ja,
det.
Ja, men det är ju så. Sen så kan det ju såklart hända, men det är ju liksom spåkulan är ju, allt kan ju verkligen hända, men det är klart att Malmö är ju givna. Alltså det är ju, jag ger Malmö 95% chans till guldet.
Samtidigt, spåkulan är lika rund som bollen, Hugo.
Jösses.
förlåt, vi går vidare. Däremot så tycker vi ska passa på faktiskt att tacka Eno Goitom för en fin karriär. Tycker att vi ska göra. Det kommer ju ut här nu att det här, han lägger skorna, eller ställer skorna på hyllan efter den här säsongen, kommer gå över till att vara assisterande tränare i P19-laget. Han har ju varit otroligt viktig för AIK, verkligen blivit, alltså verkligen personifierat AIK under sin tid i den klubben. Jag tycker att det är läge att tacka för en fin karriär på så vis. Vad säger ni om Eno Goitoms bidrag till allsvenskan, till AIK?
Såklart enormt, men samtidigt så har ju den historien mellan Henok och stora delar av AIK-supportrarna inte varit helt fläckfri i alla år heller. Det är ju par gånger som det har varit diskussioner om hur mycket liksom han brinner för AIK egentligen, hur mycket med det med Bossman, alla hans utlandsflyttar fram och tillbaka och hattandet hit och dit. Och det är sånt man måste ha i beaktande, men liksom den stora helhetsbilden är väl att Henok har varit en stor symbol för för det AIK vi känner igen liksom från 10-talet och framåt och som liksom fram till Sebastian Larssons ankomst var den tydliga galjonsfiguren och ledaren och som kanske inte liksom, hur ska jag säga, det var ingen Rosenberg-typ som var så, alltså så tydligt uttalad lokomotiv i former av mål, assist, avgörande liksom insatser på det sättet, men han visade samtidigt vägen genom alltså uppoffrande, en annan typ av fotboll, uppoffrande spelstil, löpningar, att servera sina lagkamrater, att erbjuda liksom möjligheter till andra att ta den här, hur ska jag säga, utpräglade målskytterollen till exempel. Så att, och då, för att icke att förglömma, även utanför planen, en enormt bra ambassadör för AIK, stort samhällsengagemang, engagemang för klubben, för just också med supporterna och allting liksom för vad AIK är i resten av samhället och i resten av allsvenskan.
Alltid vänlig och transparent och öppen för att diskutera med supportrar och media och så vidare. Jag tar ju diskussioner på Twitter till och med och sådär. Sen så vill jag även lägga till att AIK har ju haft Per Karlsson där under hela den här eran också, som jag väl håller ett snäpp högre som AIK-ambassadör och symbol. Men i övrigt så, med just av anledningen som du säger med Frostigt, med AIK-supportrar mellan Henok Goitom och dem då i perioder. I övrigt så någonting som Henok också, man pratar ofta om person, alltså att Henok Goitom är en fantastisk fin människa och ambassadör utanför planen och klok och sådär. Men sen också hans, jag tycker att han har varit en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare i allsvenskan såklart.
Alltså han är så otroligt sevärd i sina bästa stunder. Ja, för han kan alltså göra de här typen av grejerna men ingen förväntar sig att någon ska göra på en plan.
Ja, men en av de absolut smartaste, du nämnde Rosenberg där och han är väl kanske i en klass för sig, men i övrigt så Henok Goitom har ju alltid varit den här väldigt, väldigt smarta fotbollsspelaren också. Alltså kommer hela tiden med smarta lösningar. Väldigt, väldigt funktionell, vad ska man säga. Han är bra i alla delar, underskattad i djupled också. Bra teknik, stark, fantastisk spelförståelse och fina passningar. Jag har alltid varit svag för Henok Goitom och han har väl alltid varit någon så här form av garanti förutom den här säsongen då, men på ungefär runt 10 mål per säsong, så att han bidrar ju med väldigt mycket.
Jag måste lägga in en brasklapp angående det här med att vilja ha lite utlandsflyttar hit och dit, men tänka inte nej när Getafe ringer och behöver lösa en anfallskris. Det var bara det jag ville säga.
Ja, det fick vi också. Om man spelar i allsvenskan.
Innan vi lämnar faktiskt AIK här, så måste jag fråga er vad ni anser om den här Swish-kampanj-diskussionen som dykt upp på sista tiden. Jag såg att du hade pratat med Mats Enqvist där, Hugo.
Ja. Det har jag. Nej men det är väl ändå aktuellt att ta upp det med Mats Enqvist, för att vi någonstans, alltså jag förstår ju att det blev lite långdraget om man ska dra det här till muta och så vidare. Samtidigt som det någonstans blir ju prestation, alltså pengar för prestation.
Alltså, jag håller med dig om att det finns en viss problematik i det hela. Det
ja, som... alltså, oavsett om Halmstad nu har allt att spela för, alltså de behöver ju ingen extra motivation och framförallt inte ölpengar från AIK-supportrar efter matchen. Det behöver de inte, men för de har ju ett allsvenskt kontrakt att spela för borta mot Malmö. Men samtidigt så blir det ju liksom någonstans, hur långt kan man dra det där?
Ja men alltså så här, ja det finns ju noll tanke på att försöka fixa en match i det som,
och det förstår väl de flesta också, men då det öppnar ju ändå upp för i framtiden.
Verkligen.
Det kommer öppna upp, ja men att Djurgården ska starta att hela nästa säsong, att ja men vi kommer swisha ölpengar till lagen som möter AIK, Hammarby, Göteborg och Malmö FF nästa säsong. Alltså då öppnar det ändå upp för att det finns någon en undermedveten muta eller vad man ska säga.
Alltså, det öppnar också upp på liksom betydligt mycket sämre tränade allsvenska fotbollsspelare i liksom nedre halvan av tabellen.
Tränarna lär ju bli galna.
Vi öl, partybuss varje helg, det är inte så bra kanske.
Jag förstår liksom att man ser på det här som liksom någon form av liksom, hur ska jag säga, ögonbrynshöjande grej, att det är lätt att gå den vägen som Mats Enqvist väljer att gå här, och det är väl i viss mån liksom med tanke på hur diskussionen i Sverige har sett ut med liksom kring spel och odds och den typen av grejer och matchfixning, alltså matchfixningsdiskussioner i största allmänhet. Jag tycker det är lite för stora växlar att dra utifrån en enskild isolerad händelse, och man ska också ha med sig att det här är ganska vanligt förekommande i andra länder i Europa. Inte den här typen av liksom, som vi säger i Sverige, liksom swish-kampanjer, men att det är liksom incitament och löften om diverse olika fördelar om man vinner sin match mot någon annan rival eller den typen av grejer. Där är det såklart mycket mer oreglerat och mycket mer shady.
Men inte det från den egna klubben, eller vad menar du nu? Eller
att det ja, det är ju klubbarna själva som gör det. Ja, och där, vi ska ju inte kanske använda Italien som någon måttstock här.
Nej, absolut inte. Jag menar bara att det, är liksom, att det finns, det är vanligt förekommande i olika former även utanför Sverige. Att det är de egna klubbarna ger incitament. Det kan vara andra lagsupportrar, det kan vara andra klubbar som liksom är i något, liksom en ganska taskig tabellsituation och som liksom gör en grej av att ja, men om ni gör si och så här många mål så blir det, ja, du fattar vad jag menar. Men jag förstår det på ett sätt, men jag tycker också att det är liksom det känns lite för mycket liksom steg 5, 6 och 7 från en
absolut, enskild grej. Absolut. Men det är ändå som den alltså generalsekreterare för svensk elitfotboll så måste ju han ändå ha framtiden i beaktelse. Alltså jag menar, han måste ju tänka.
Det ingår i yrkesroll.
Ja, och det säger han också.
Och det är inte som att Mats Enqvist kommer gå och börja leta upp de här som har swishat. Nej. Det är inte där, nej.
Han är ju väldigt tydlig med att som just nu, så länge det stannar vi att det är en rolig supportergrej efter just det här saker att det bara är någon ölpeng liksom, då är det väl okej. Men det öppnar ju för någonting annat.
Ja, fast också så här, det är ju inte som att det svåra här blir ju liksom så här, att en supporter skickar pengar till någon ifall de vinner. Ja, ni får löfte om att vi kommer swisha massa pengar om ni vinner. Okej. Okay. Det är inte som att Ante Johansson kommer gå ut nu. Ja, grabbar, vi har liksom, vi spelar för att undvika kval, men framförallt spelar vi om att vi ska lösa en back öl per spelare nu kör vi.
Förstås inte, det tror jag, det är väl inte så jag har fått det att framstå, eller?
Nej. Men alltså det jag menar är att jag tycker att det blir så här, det är, jag håller med om att det finns vissa små detaljer i det som gör att man kan fundera över det, men i det här fallet blir det på något sätt någon form av icke-fråga. De får swisha sina pengar vad de vill. Där tycker jag det finns ett större problem om man tittar med just swish-kampanjer. Tycker att det är värre när till exempel supportrar till SHL-klubbar eller hockeyallsvenska klubbar väljer att gå in och swisha av böter till spelare. Den företeelsen är otroligt allergisk mot.
Precis, för då finns det ju, då har inte böter någon direkt
jag tycker den diskussionen kan jag ta en annan gång, men jag tycker det är otroligt orimlig orimlig tradition det här med att swisha böter till spelare när de har huvudtacklat någon och får en 5 matchers avstängning och x antal liksom procent av lönen i böter, och så går supportrarna ihop och swishar ihop den böten. Men det är en diskussion för ett annat forum. Jag tycker vi, det är som sagt guldstriden, AIK 2 poäng efter Malmö FF, behöver alltså både en seger i slutomgången men också hjälp av Halmstad BK. Ett Halmstad BK som, ja, just nu är de ju faktiskt inte på kvalplats. Just nu är de före Degerfors på målskillnad. Men frågan är hur det ser ut efter slutomgången för Degerfors. De ska ju möta Östersund borta. Ett Östersund som vi har myggat av för länge sedan i den här serien.
Ja, de är ju iskalla både formmässigt, men det är också på vädermässigt iskallt.
Ja, väder.
mäktiga sälen av Jakob Bergström när Mjällby möter dem.
Otroligt.
Otroliga, ja, stark målgest.
Ja, tycker jag.
Ja, det fanns mycket starkt i den matchen i övrigt. Den har man inte släppt i första taget, den där matchen mellan Östersund och Östersund som åkte och förlorade mot Göteborg med 4-0. Kanske vi ska slänga in i en passus här också. Dubbla mål av Marcus Berg som fortsätter leverera för ett Göteborg i mittskiktet. Men Degerfors alltså, som behöver då en seger mot Östersund sannolikt. De behöver i alla fall poäng för att de ska förbi Halmstad. Det kan nog räcka med en, beroende på vad Malmö gör också. Men Degerfors gav sig själva chansen genom att fullkomligt detronisera Norrköping. 4-0 på en halvlek där IFK Norrköping spelarna, ja, vart var de?
Ja, men den här matchen kommer ju talas om Johan Bertilssons stora allsvenska återkomst. Men vilken match
det är du tar med dig.
Men Bertilsson, vilken match gör? Vad gör han? Två mål, en assist, och de har väl både saknat några spelare här nu. Jag såg inte matchen själv, men jag tittade på uppställningen och såg att Saidi spelade, va?
Minns inte.
Ja, nej, oavsett.
Saidi inbytt i
slutminuterna.
Dahlström startade.
Ja, precis. Just det. Och det var en lite oväntad fronttrio där från Degerfors. Och då att Bertilsson kliver fram och gör 2+1 mot Norrköping är väl jäkla anmärkningsvärt, tycker jag.
Ja, men också Degerfors allting att spela för och Norrköping egentligen ingenting. Jag kommer bara tillbaka till det här citatet av Alexander Fransson i NT, Norrköpings tidningar, som säger att ja, det är klart att det är svårt att motivera sig i det här skedet av säsongen. Det kan du tycka hur mycket du vill, men det är ingenting du behöver gå ut med i media. För det första ser du extremt oprofessionell ut som liksom spelare och som lagkapten, och för det andra, vad skickar det för signaler till liksom andra
spelare också?
Ja, till resten av laget, ja. Eller vad det är liksom till supportrar eller andra grejer. Det är bara, det tyder ju också på att Alexander Fransson är någon annanstans mentalt, och att han liksom bara vill ha det här överstökat och gå vidare i livet, oavsett om det blir ytterligare 6 månader i Norrköping eller om det blir någon annanstans. Man ska inte låta sig själv gå liksom till den nivån eller luras i den fällan att säga sånt on mic. Det är dunder för oss som jobbar med det, men svagt för hans egen arbetsmiljö.
Det är ju under all kritik, framförallt för en så stor och anrik förening som Norrköping ändå är. Ja, i svensk fotboll. Titta på Blåvitt, de har ju säkrat kontrakter för några omgångar sedan, men det är inte så att de går ut och bara ställer ut skorna, utan de fortsätter köra, för de är ju en stor klubb i svensk fotboll. Även om de har säkrat kontraktet, så vill ju inte de ligga där nere där de har varit, utan de fortsätter köra.
Och ja, men manglar Östersund med 4-0 och ger Robin Söder en värdig avslutning på karriären och tackar av honom och liksom hela den grejen. Även om de kanske i omklädningsrummet säger att skitsamma, vi går ut och spelar hur det går, och så liksom får vi se hur det går, men det stannar ju i omklädningsrummet.
Ja, jag tycker det är så fruktansvärt svagt, och som du säger, vad sänder det för signaler till övriga lag, till sina lagkamrater, men framförallt till supporterna. Alltså, varför ska de gå och köpa biljetter och ställa sig på parken eller Plätten och Karls Arena?
Framförallt åka till Stora Valla, ja, eller för det. Linus Wahlqvist sa ju att han led med de supportrar som hade behövt åka hit bort och se skiten, sa han efteråt. Och det är väl bara så man kan konstatera det. Men märktes ju på Norrköping, det fanns ju frustration och med vissa spelare att det här var ju inte bra nog. Alltså Oskar Jansson i halvtidsintervjun var ju bara helt förkrossad och arg för att det hade sett ut som det gjorde under den här halvleken. Oliver Ekeroth som då sätter spiken i kistan med ett fantastiskt mål, det är faktiskt det här avslutet. Att när Oliver Ekeroth bara tar bollen i försvaret, driver fram och sen avlossar en projektil i krysset, då vet man att
det är vackert.
Ja, det är otroligt vackert, men man vet ju också att IFK Norrköping kanske inte riktigt är med i matchen när sånt händer.
Det är så estetiskt vackert just för att det är en mittback som bara dundrar fram och avlossar den där högerbössan. Det är ju väldigt fint.
Och framförallt vad det innebär för Degerfors att gå in i sista omgången med den här liksom, med resultatet i bakhuvudet, med spelet, med allt vad man gjorde, och liksom så här, att åka till Östersund och möta någon som bara också mentalt har gått på semester. Det är ju dunderläge med tanke på vad som finns att spela om, så att säga. Så det är om man ska jämföra Degerfors och Halmstad, så känns det väl som att, eller känns som det är Degerfors som går in med en mycket 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 högre självförtroende och liksom bättre känsla in i den här avgörande i sista omgången än vad kanske HBK gör, som hade superlägen att vinna med flera måls marginal hemma mot Hammarby.
Ja, på tal om Norrköping här och liksom backar också tidigare, det kommer ju här nu också att man kommer ju göra saker i vinterfönstret. Klubbdirektören Magnus Munken Karlsson bekräftar för NT att man har varit intressant, eller att man har på listan Tromsös unge ytterback Thomas Totland, och det är väl en av ungefär 30-40 ytterbackar som kommer att ryktas till IFK Norrköping under det här vinterfönstret. Vi får se vad allt renderar i slutet.
En annan snackis där som Munken också har legat bakom är ju att Norrköping byter tröjsponsor från Nike till, eller avtalet med Nike löper ut och man får Adidas till nästa år.
Kul. Jaha. Hoppas. Då har man haft Puma, Nike och Adidas och Umbro under 2000-talet. Bara en sån sak. Nu vart det snävt. Nu rör vi oss vidare, tycker jag innan vi...
Kanske kommer ett plusknäck om tröjsponsorerna. Tröjallsvenskan.
Där har vi något.
Tröjsvenskan.
Mycket bra.
Ja, mycket fint. Nej, men det har ju spelat fler matcher än där Degerfors alltså, som kan rädda sitt kontrakt i slutomgången och gett sig själva chansen. När jag säger finns fler matcher att prata om, vet jag inte vad vi ska säga om, ja, Halmstad såklart, 0-0 mot Hammarby. Där hade man ju faktiskt möjligheter att vinna den här matchen och ha ett betydligt mycket bättre utgångsläge inför slutomgången, men man fick inte hål på Hammarby. Matchen slutar 0-0 för Hammarbys del. I och med att Elfsborg förlorar så lever ju ändå hoppet om att ta fjärde platsen och hålla någon form av Europadröm vid liv i slutomgången.
Även om Elfsborg möter Örebro
Så är ju den chansen minimal, så att säga.
Och det, Hammarby har ju tur att få med sig en poäng i den här matchen. Oliver Dovin gör ju två jätteräddningar i sista fem minuterna när jag tror det är Alexander Johansson som kommer fri sist i alla fall. Ja, men de har två frilägen i alla fall sista fem minuterna, och Oliver Dovin kommer ut och gör sig stor. Det är väl en ljusglimten för Hammarby då, att Oliver Dovin såg bra ut och att det hände saker när Darijan Bojanic och Viljot Svedberg byttes in. I övrigt så var det en ganska blek insats från Hammarby.
Och han räknar om ju med nästa säsong också. Oliver Dovin bekräftade väl Milojevic här efter matchen också att det...
Och sa väl att de, om de inte tar in någon rutinerad allsvensk eller svensk målvakt, så att öppnade han också för.
Återstår att se, men en fin insats av Oliver Dovin i alla fall när Hammarby då kryssar borta på Örjans vall. Och så har vi en match till att redovisa, och det är den som Sirius spelade, och de vann ju med 3-0 hemma mot detta ojämna Häcken. Inte Mjällby-Örebro 0-0, säger jag också bara. Slänga in det också. Men Sirius 3-0-seger, de var ju typ säkra redan. Nu är de ju helt matematiskt på alla sätt och vis säkra och kommer undvika kvalsträcket, kan till och med, ja, de skulle faktiskt till och med kunna klättra upp på den övre halvan beroende på hur andra resultat faller i slutomgången. En poäng upp till Göteborg på åttonde platsen som just nu har den där platsen som ger den också viktiga hemmaplansfördelen i Svenska Kuppen. Bara en sån sak, det är där man slåss om här och vad sidade i den inför lottningen av den.
Men vad håller Häcken på med? Vad håller de på med?
Trött på dem.
Men jag förstår inte, för att de förlorar mot Kalmar på hemmaplan 4-1. Något till svagt. Ja, men och kryssar väl mot Östersund också 1-1 eller något sånt där.
Åker till Malmö.
Ja, det gör det.
Malmö och gör en bra insats, ett rättvist kryss. Ja. Och för att sen åka till Studenterna så åka på 0-3. Med bud på mer dessutom.
Ja.
Jag förstår inte. Det är ju inte fel på truppen. De har Per-Mathias Högmo som ska vara en klasstränare i Allsvenskan.
Ja, men de har väl också checkat ut?
Jo, men med de resurserna och de personalkostnaderna och den ekonomin och de namnen de har. Alltså det funkar inte att ha det som ja, men vi har checkat ut bara för att vi har säkra kontakt. Alltså det funkar ju inte så.
Ja, men det är samma sak med Norrköping. Det är samma problem men här.
Hur kan de då inte ha checkat ut när de möter Malmö?
Ska vi för en sista gång, eller för kanske för också enda gången, begrava den här den här guldtippningen om att Häcken kommer vinna SM-guld. Det, så länge det ser ut så där när man liksom inte har någonting att spela för, så går det liksom inte att ta dem riktigt på allvar, trots att det finns ekonomiska förutsättningar, trots att man har alltså sparkapital i Vålemark och Traoré och ett par andra liksom unga spelare som kommer gå för dyra pengar, och trots att man har klass i form av Jeremejeff, i liksom
Friberg,
Tobias Heinz och alltså om vi bara börjar bakifrån, Peter Abrahamsson står ju inte att känna igen.
Nej.
Och går från att vara en av kanske allsvenskans bästa målvakt till att se ut som att han vill göra allt annat än att stå i mål. Jag vet inte, det här med Häcken som guldkandidat eller det obligatoriska enjournalistspåret som säger att i år är Häckens år, det är bara att glömma. Det, så länge det ser ut så här så.
Det är väl nu de kliver rent nästa år.
Ja, det hade ju inte förvånat mig alls. Så får folk klippa ut det här ur podden och göra det till någon meme. Jag vet inte,
riktig
jag kan bjuda
maktdemonstration
på det. Jag bjuder på den i så fall.
Ja, det är sånt man bjuder på. Det är väl mer rimligt att tro att det kan bli ett SM-guld på damsidan istället. Riktigt bra värvning idag av Josefin Rybring från Kristianstad för övrigt. U23, lagkaptenen och landslagsbacken. Så de rustar i alla fall på den sidan, och där spelar man Champions League dessutom. De får trösta sig med det i föreningen, för att det är inte mycket att hurra över just nu på herrfronten där i alla fall. Då har vi gått igenom, finns det något att säga? Jag bara liksom slängde ur med Mjällby-Örebro 0-0, men jag tänker att Mjällby-Örebro 0-0 är ungefär lika roligt som Mjällby-Örebro 0-0 låter.
Precis så. Precis
så.
Mjällby låg väl på. Men Sarre startar inte. Då saknas det ju lite där framme.
Så är det.
Men övrigt, ja. Nej, 0-0. Det är precis som det låter, som du säger. 0-0. Inte så roligt med andra ord.
Nej, inte så roligt. Men ungefär man kan vänta sig av två lag som även de mer eller mindre har checkat ut eller har råd att checka ut i det här läget.
Men vet ni vad som är roligt däremot?
Vad?
Att imorgon plockar Janne Andersson ut den 23 manna stora truppen som till januariturnén.
Oh, mäktigt. Din januari-turné.
Mäktigt. Det är roligt. Det enda landslagsuppehållet jag gillar.
Okej, vad tror vi för skrällar i den truppen?
Skrällar tror jag inte. Eller, alltså, det är ju väldigt svårt. Men om man, ska man lista några givna eller? Alltså Edvardsen kommer ju komma med, såklart.
Tycker du Edvardsen är given?
Januaritruppen, ja.
Absolut. Ja. I en januaritruppen.
Ja, Hjalmar Ekdal, given naturligtvis.
Simon Strand ska med.
Alltså Frans Brorsson skulle
tror
jag...
Tror du Simon Strand ska med?
Det är jag helt övertygad om att Simon Strand ska med. Ja. Absolut. Mm.
Han har alltså, väl varit seriens topp tre bästa vänsterback i år bakom Otten.
Sotte Milosevic ska du få åka med.
Han kommer nog med, precis.
Båda dem.
Nej, Milosevic, Janne har sagt, han sa i Toto Balutto, sa han att de spelare, alltså som Magnus Eriksson och Milosevic och de som har varit med i den riktiga
vanliga truppen.
Ja, precis, att de nog inte kommer komma med.
Men... Vart går Oskar Levick i den kategorin?
Ja, det är en bra fråga, men jag tror kanske att Janne tar med han bara för att se honom med, för att han har inte varit helt, nu var han väl med i senaste truppen va, och fick ju träna så här fullt ut, men jag tror han kan ta med honom för att han ändå haft en så skakig säsong med
honom i spel.
Precis, för att han har inte spelat så mycket, men man vet vilka kvaliteter, så att då kan han implementera taktik och sådär med Oskar ännu vidare.
Linus Wahlqvist lär vi komma med.
Ja, det gör han. Levi. Levi tror jag kommer med. Även
Fransson.
Nej. Ludvigsson kan nog komma med, skulle jag kunna gissa. Vålemark är såklart given. Tror jag.
På målvaktssidan, Dovin.
Tror det.
Ja, det tror jag.
Han går före Brolin då.
Brolin kommer, och han tar, han nyper en av tre.
Vem? Brolin eller Dovin?
Brolin. Tror jag.
Så båda är med alltså, tror du? Rönning tar ju en, definitivt.
Oskar Jansson?
Nej, jag tror inte det ändå.
Rönning?
Ja, jag sa ju precis det.
Nej, du sa Rönning, ja, just det. Rönning.
Men har vi mer, om vi tänker, lyfter blicken lite?
Alltså, jag tänkte Nilsson Säfqvist. Nej, Hägg Johansson har ju varit med i år.
Tror inte heller. Andreas Linde.
Ja, Molde. precis. Andreas Linde är ju vass och skulle ju faktiskt kunna aspirera på bli tredje målvakt i A-landslaget.
Snart, ja, exakt. Ja, före Carl-Johan Jonsson, definitivt.
Precis. Nej, men jag tror Rönning Linde ligger nog bra till, beroende på hur de... Jo, men då kommer ju norska ligan vara avslutad. Danska vet jag inte riktigt hur det ser ut, men Erik Karl...
Danska spelar väl på... De spelar ju
men de,
höst...
Ja, men de har väl uppehåll där över. Har de
det har de.
Så att
har
då skulle ju både Erik Karl och Emil Holm... Joel Andersson, de tre ytterbackarna skulle ju mycket väl kunna vara med. Även Jallow skulle jag kunna se vara med i truppen.
Simon Olsson?
Ja, och Bilal Hussein också.
Båda
de. De två känns ju ganska klara, tycker jag. Lite skräll när man kan slänga in i Rasmus Alm.
Ja, faktiskt. Det var bra. Men det finns så många bra, både Levi och Vålemark borde vara givna, och då känns det konstigt att plocka ut tre.
Anthony Elanga blir jag inte förvånad att se i januari.
Fast de som är ute i Europa,
ja,
de
det blir tufft.
Tränar ju och spelar
otroligt bra content just nu. Vi bara sitter och namedroppar random.
Lyssnare får gärna mejla in sina förslag om vi missar någon uppenbar. Ja, men twittra då.
Carl Björk?
Nej.
Nej.
Jag blir inte helt förvånad om Carl Björk dyker upp där som en backup.
Jag blir jätteförvånad.
Ja. Jag hade blivit lite förvånad, men inte superförvånad.
Det blir jag
faktiskt.
Adam Hellborg?
Nej, alltså då ligger ju Kastegren närmare än vad Carl Björk gör, tror jag. I så fall.
Ja, fast det är ganska många bra mittbackar det finns. Säg Brorsson, Sotte, Wahlqvist, Hjalmar Ekdal, då har du fyra mittbackar.
Ja, Une är väl inte långt.
Han har ju varit med flera borde ju vara absolut
var aktuell också, tror jag.
Ja, kan vara. Det är ju det bosniska passet som ligger och lurar också.
Just det.
Ja, det finns det
lite under radarn faktiskt.
Ja.
Nej, men så att det blir spännande.
Ge gärna till alla lyssnare ut och ge gärna plusbetyg på det här segmentet på Twitter.
snälla, gör inte det.
Jo, 1-5, ni vet reglerna, plus. Men, och så får ni också betygsätt gärna Makotos namedropping.
Ja, definitivt individuella betyg vill vi ha, och helhetsbetyg. Ja,
men ska vi ta en så här skrällnamn var då, som har gjort en glad ifall de kommer med?
Glad?
En beställning också.
Ja.
Tuff. Ja, vi har ju suttit och namedroppat här ett tag nu, så att
Felix Beimo.
Beimo. Den är stark faktiskt.
Han har inte varit med i de sammanhangen på ett tag. Ursätt var han ju.
Ja, det är nyckelbenskadan där. Frågan är när han lär vara klar. Jag tror att det kan vara för tidigt att komma med nu. I och med att planeringen är till att han
alltså,
med
i friskt läge. KK är bra.
Ja, jag fick inspo där, så jag skulle vilja säga om Ortmark dyker upp, då hade du blivit glad.
Inte helt otänkbart heller.
Ja, men jag, nu kan inte jag ta Hellborg, för då har ju tre Sirius.
Ja, men
jag
säg Carl Björk då.
Nej, ja, det hade varit kul. Nej, jag så här, Jakob Bergström.
Nej. 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 Då är det för mycket sagan om vad heter det rubriken. Nej, det orkar jag inte.
Vänta lite. Vart är Jakob Bergström från exakt? Kan man kalla honom sagan? Vi ska avverkat. Ja, Ronneby är väl lite saga ändå, eller? Om man går från Ronneby till MLS, om det skulle ske.
Nej,
är det saga då?
Ja, tyvärr.
Tyvärr, det är en saga.
Släng sagobegrepp.
Ja, fast han har gjort en sväng i Mjöndalen i Norge också.
Ja, det
han har ju redan gjort ett utlandsäventyr. Det stör lite.
Ja, det gör det.
Alltså, i, vad heter det, grafiken på karriären, tycker jag. Nej, Jakob Bergström kommer naturligtvis inte komma med i januari-truppen.
Johan Bertilsson flyger in.
Med
bravur också. Sänker Estland med fyra mål.
Flygs om vi ska vara in alla Nisse Johansson till
om jag ska hålla mig med Mjällby och vara lite mer seriös, och Nilsson eller Hodzic är väl inte helt otänkbart?
Hodzic
eller?
Har väl inte han också, nu är det svag kolla, men inte, jag vill säga Bosnien. Och
semi-aktuell för Bosnien.
Precis.
Också.
Joel Nilsson har väl åldern emot, men absolut.
Och sen så, Joel Nilsson född 94.
Okej, men som högerytter skulle det ändå kunna funka. Ja.
Varför inte?
Amin Sarr. Ja, i alla fall. Ja. Bra.
Amin Sarr.
Amin Sarr. Också ett bra namn där. Nej, som sagt, ni hör hur kul det ska bli med januari-turné. Det är inte bara någon sorts placeholder-landslagsuppehåll för oss som följer allsvenskan, utan det är kanske, som Hugo konstaterade, det typ roligaste landslagsuppehållet på kalenderåret.
Och slippa åka till en diktatur och ha januari-turné också. Jag alltid
bara en sån sak. Nu går vi Algarvekusten.
Mäktiga Algarvekusten i januari.
Ja.
Algarvekusten, och hänga med semestrande britter och holländare är det primärt som hänger där.
Vi borde nästan göra en ny grej i allsvenskan. Sommar, eller vår och sommar säsong i Sverige. För att sen så fort hösten kommer, då kör man resterande 15 omgångar i Algarve.
I en bubbla. Algarve-bubblan. Jösses.
Flyger ner i mängder för intensiva
specialchartrade plan från Arlanda fyra gånger om dagen.
Alltså, det hade varit mäktigt på att, alltså, med tanke på att de pratar om i liksom La Liga och i Premier League och så vidare, att vi borde börja lägga matcher i USA och sånt för utländska publiken. Vi ska ju naturligtvis börja lägga en omgång av Allsvenskan varje år på Algarvekusten.
Ja, eller Svenska Cupen finalen i Algarvekusten.
Mäktigt.
Ja. Eller återinföra Supercup-finalen här nu efter säsong och lägga den i Algarvekusten.
Får man lämna ett önskemål nu när Allsvenskan tyvärr börjar sluta eller gå mot sitt slut.
Förutom Algarvekusten.
Ja, förutom det. Men återupprepa, eller alltså, ta tillbaka Royal League. Alltså lyssna makthavarna i skandinavisk fotboll. Ta tillbaka Royal League.
Ja, men på Algarvekusten då.
Nej, det är faktiskt där håller jag inte med. Det ska vara på iskalla svenska arenor.
Du vill åka och se Brann Norrköping i Bergen i januari.
Alla dagar i veckan.
Kul för Norlin att komma tillbaka till Brann om inte annat.
Otroligt underhållande.
Alltså, men vi har ju, problemet är ju att om svenska lag hade lyckats fått lite bättre lottning eller lite bättre, alltså, bättre kval i allmänhet till Conference League, så hade vi haft en form av Royal League fortfarande. För det är ju typ där är den nya turneringen. Minus typ Roma Tottenham.
Ja, att men det heter Royal League.
du är riktigt nostalgiker här med Royal League. Ja. Man kanske ska det är också ett uppslag för oss. 15 år sedan Royal League, vad hände sen?
Vad hände sen med lagen som är en senaste upplagan?
Vad gick fel?
Ja. Malmö FF började spela
ett
större turneringar.
Ett av de största turneringar. Skandinaviska felbesluten.
Nej, vi avrundar här nu.
Vi avrundar med att skicka en tanke till Royal League. Det var kul så länge det varade, som man brukar säga. Och det här det kan man säga om den här podden också. Tack Hugo, tack Josip, tack ni lyssnare. Allsvenska podden återkommer självfallet för att ge er allt om slutomgången. Det som stundar nu i helgen. Fram till dess, ha det gott, ta hand om er, så hörs vi. Hej då.
Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.